Podplay. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag, den ryska invasionen av Ukraina kommer att påverka politiken här hemma, men hur? Och är det harmoniska Centerpartiet på väg mot splittring? Häng med. Det är tisdag den 22 februari och dags för ett litet jubileum. Det är nämligen det 20:e sammanträdet här i politikrummet idag med Helena Gissegen.
Hej.
Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Och mig, Viktor Bartkrom. Ja, det här firandet sker dock mot en lite mörk bakgrund. Igår kväll så gick ju rysk militär officiellt in i de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk. Och få tror att det kommer att stanna där. Ryssland har stationerat hundratusentals soldater runt Ukraina och presidenten Putin höll igår kväll ett tal där han väldigt mer eller mindre ifrågasatte Ukrainas existens som stat. Statsminister Magdalena Andersson höll pressträff alldeles nyss och vi ska lyssna lite grann på det.
Och Sverige fördömer kraftfullt Rysslands agerande. Agerandet hotar fred och säkerhet i Ukraina och hela regionen. Ansvaret för detta faller enbart på den ryska politiska ledningen.
Det här var väl inga konstigheter, men vissa andra saker har väckt lite uppseende, Helena, med den här pressträffen.
Man kan konstatera nu att statsministern redan får en hel del kritik för att hon bad att få återkomma med en definition på ordet invasion när hon fick frågan om det var det här handlar om. Och det är bara att konstatera att det kan ju vara hedervärt i och för sig då att erkänna om man inte bottnar i en fråga. Men samtidigt så är det ju lite märkligt kanske att statsministern efter så långvarig rysk upptrappning inte har de här definitionerna klara för sig.
Kanske kunde ha tagit reda på definitionen innan.
Det är lite intressant, för man, annars är det ofta som i den här typen av kriser att man det liksom förväntas att det ska bli nationell samling och så, men det är ju speciellt nu eftersom det är ett valår och så. Det här kanske är ett tecken på, vi får se vad det blir av det hela, men att det kanske inte är så att det blir nationell samling och någon form av borgfred.
Nej, reaktionerna här tyder ju inte på det. Upptrappningen till det har väl inte heller gjort det med tanke på hur NATO-frågan har då aktualiserats. Men visst, jag tänkte att vi behöver prata lite om det. Den här uppseglande krisen som ju förvärras för varje vecka och dag kastar ju en skugga över den politiska verksamheten i övrigt i världen och även i Sverige som ju trots allt ligger ganska nära Ryssland. Och mycket talar ju nu för att det här blir en faktor att förhålla sig till på kort sikt, på lång sikt dessvärre, men också på den medellånga sikten som är just höstens val. Hur tänker man i partierna, undrar jag då, kring den här krisen som ju, precis som du är inne på Thomas, inte är ny?
Nej, men alltså det, jag tycker så här, när man pratar med, regeringskällor och så är ju analysen där att det efterfrågas ett tryggt och stabilt ledarskap och att väljarna i den här typen av lägen då anser man då inte premierar ett politiskt agerande som leder till turbulens och stök och så, och att det tvärtom då hoppas man, nu får vi se om det verkligen blir så, men att det mer blir en känsla av nationell samling och att man ska lägga partipolitiken och tiden. Det är svenska flaggor, nu har vi ju vant oss vid det, att politiker uppträder med framför svenska fanor här under pandemin, men det lär bli mer av den varan så.
Man ser att det är en situationen motsvarar pandemiutbrottet då i någon mån.
Ja, men sen är det liksom, man kan väl också säga att så här, det är ju ett nytt läge här nu med den här nya, eller med den här enpartiregeringen som Socialdemokraterna leder på 28% som inte har ett fungerande regeringsunderlag, och det är klart att så här, är det så att oppositionen ändå i någon mån får svårare att opponera och lägga krokben för den här regeringen, så skulle ju det här, är uppenbart att det finns förhoppningar i alla fall inom S, att man får liksom lite lugnare politisk tillvaro fram till valet.
Vad gör man då konkret politiskt här och nu? Vad är det för vilket är det politiska svaret från svensk del på det här?
Nej, men det är ju lite varierande. Alltså, normalt sett så är det ju precis så där att det gynnar en sittande regering när det uppstår en kris i omvärlden. Men det finns ju en irritation här i oppositionen. Dels förstås kring det här att man inte för länge sedan följde riksdagsmajoriteten och uttalade den här NATO-optionen. Det kommer vi nog få höra mer om, tror jag. Även om blir läget väldigt allvarligt i Ukraina, att det förvärras ytterligare, då kanske den debatten läggs på is ett tag. Men det man också säger nu då från oppositionen, jag har pratat med Liberalerna till exempel, de gick ut igår och sa att man borde nu gå fram med att utnyttja beredskapskrediten på 40 miljarder kronor som ligger i varje budget, ta 30 miljarder till ammunition, personlig utrustning som försvaret då tydligen saknar. Så jag tror att vi kommer att få en hel del av den typen av diskussion faktiskt.
Nej, men så är det ju garanterat. Alltså, något som jag tycker man kan notera här också när man pratar runt framförallt då från regeringssidan och dessa underlagen då, som någonstans ändå finns där i form av bland annat Centerpartiet, är att både socialdemokrater och centerpartister ser ju att den här liksom SD-frågan, den så kallade SD-frågan, får en annan laddning i och med Rysslands agerande och att säkerhetspolitiken kommer upp på agendan. Får kanske missa att Jimmie Åkesson förra veckans upplaga av 30 minuter med Anders Holmberg fick frågan om han skulle då ta ställning till om han föredrog president Putin eller USAs motsvarighet Biden då, och väl tog ett tag innan han gav ett svar där, får man säga.
Ja, får säga det. Sverigedemokraterna själva menar att han var mycket tydlig med att han föredrar det amerikanska samhällssystemet framför det ryska, men han vill inte ha någon av dem som svensk premiärminister och bla 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 bla. Ja. Han har ju en förmåga, och det är inte första gången, att inte vilja ta tydlig ställning för då den västliga kandidaten i den här typen av uppställningar. Och det finns ju en mycket längre historia med sverigedemokratiska kopplingar till Ryssland som de här frågorna ställs mot bakgrund av.
Ja, men det är väl liksom, jag tycker det är intressant att här någonstans så gör både, alltså det här är tydligt när man pratar även med ledande med liksom moderater och så, och socialdemokrater, så ser man ju att den här liksom, man identifierar ändå då att det här är liksom, har SD-frågan får en annan laddning i och med det här. Socialdemokraterna hoppas ju att det här ska spela med händerna, men det är ändå så att man i slutändan tror att det här valet återigen ska avgöras på SD-frågan. Nu blir den mer laddad i och med detta, tror man. Från moderat synvinkel så hör man, vilket är ganska intressant tycker jag, att det ändå, där lyfts ju, alltså Moderaterna vill ju inte släppa in SD i regeringen.
Och nu får de ett bra argument då.
Ja, men lite så tror jag att det här ändå kan spela in där, att det här, det finns ju även de i Moderaterna som tycker, men varför ska vi ändå inte liksom släpp in Sverigedemokraterna i regeringen? Men det här, det är liksom tydligt tycker jag, att rent generellt så är det ju så att Moderaterna, de går väldigt sällan numera opponera mot SD. Man har ju som strategi att man inte överhuvudtaget ska kommentera om SD gör olika snedsteg eller liknande. Men i det här fallet så gjorde man ett undantag från den principen, och det var lite som att topplocket flög här.
Ja, men det man spontant ser som potentiella väljarrörelser mot bakgrund av det här är väl kanske snarast då Sverigedemokraterna till Moderaterna, så väljare som tidigare har gått den andra vägen. Om den här frågan hamnar i fokus, tänker
jag. Sen finns det ju en annan sak som möjligtvis kan segla upp också. Det skulle ju vara om det blir flyktingströmmar från Ukraina. Där är ju Magdalena Andersson väldigt, väldigt övertydlig med att den här gången är det inte Sveriges tur. Nu är det någon annans tur. Och det upprepade hon ju idag. Det kan ju framstå som ganska känslokallt, för att Ukraina är ändå ett europeiskt land i närområdet, så att säga. Så att det återstår att se lite grann var den frågan i så fall tar vägen. Vad tror ni?
Men det, jag tycker det är liksom, hon har ju byggt liksom, för henne är det här liksom, hennes strama linje i migrationsfrågan är en viktig del av varumärkesbygget Magdalena Andersson. Man har gjort en väldigt viktig poäng av att under hela flyktingkrisen, ja, men det var Finansdepartementet som såg att det höll på att gå åt skogen. Det var Finansdepartementet som lanserade, alltså under ledning av Magdalena Andersson, som lanserade en modell där man hotade Miljöpartiet att hela flyktingmottagandet skulle finansieras av biståndsbudgeten. Det var hon som fick Sverige stänga gränsen. Så att det där är någonting, och det är ofta någonting man ofta lyfter fram då från dem runt henne. Och här återigen så visar hon att hon verkligen bottnar i den strama.
Ja, det är möjligt att hon verkligen är övertygad om att detta är rätt hållning, men det kan ju slå tillbaka mot henne. Hon kan ju framstå som väldigt kylig.
Det finns väl en viss möjlighet att opinionen, den breda opinionen i den här frågan, kommer att betrakta den här situationen något annorlunda än migrationsvågen 2015, som vars ursprung och syfte var mer oklart och som bestod av människor från väldigt många olika delar av världen. Det här är ju ett tydligt krig i Europa, och det kommer att, men sen är väl en följdfråga är väl också, det, jag tycker ibland kan det finnas ett litet narcissistiskt perspektiv på de här frågorna, att säga, och det är krig någonstans, att man utgår från att alla vill komma hit. Det finns ju trots allt andra saker i det mycket stora landet Ukraina som man förhoppningsvis kan göra för att människor inte ska behöva lämna det landet. Ibland är det som att vårt första reaktion både från journalistiskt och politiskt håll är att vi utgår från att alla vill flytta hit, och det är lösningen på
etnocentriska frågan. Har jag lärt mig att det heter.
Det är kanske ett bättre ord. Men det finns ju andra partier än Sverigedemokraterna, tänker jag också, som har en historia av tveksamma kopplingar österut. Jag tänker på Vänsterpartiet framförallt då, som på den sovjetiska tiden ansågs opolitligt. Miljöpartiet har väl inte heller alltid imponerat i sina kopplingar på lite snäppet under partiledningsnivå till olika rörelser och grupperingar. Är inte det här i själva verket ett slags, ytterligare precis som när coronan kom, fast kanske ännu mer så, något slags inte samlingsregeringsläge kanske, men att det är den gamla mitten, den centerpartistiska meningen som stärks av det här då. Det är dit folk blickar.
Det är nu och de får sin trepartikoalition, tänker du, med socialdemokrater, moderater och centerpartister.
Ja, man kan ju dra sig till minnes hösten 2018 när den utdragna regeringsbildningen, när både Stefan Löfven och Ulf Kristersson var väldigt betonade att man inte skulle, det var inte läge för någon SM-regering eller någon lösning där, utan det skulle man spara till ett riktigt krisläge. Ja, vi får väl se vart det här utvecklar sig, men frågan finns ju där naturligtvis. Men,
kan dyka upp igen, absolut.
Ja, ja, den kommer att göra om inte annat tack vare nästa ämne i den här podden. Ja, för den ordinarie svenska politiken tar ju inte paus bara för att det är oroligt i världen. Vi har en pågående partiledarintervjuserie där turen häromdagen kom fram till Centerpartiets Annie Lööf. Thomas, det var du som gjorde den intervjun. Annie Lööf säger ju ofta att hon är tydlig. Pratar igenom sig själv som en tydlig politiker, men den här gången så var hon faktiskt ovanligt tydlig. Ett tydligt besked tyckte jag var att Moderaterna kan sluta hoppas på att Centerpartiet trots allt kanske kommer att släppa fram en Kristersson-regering efter det här valet. Det tänker hon nämligen inte göra.
Nej, men hon liksom låser ju fast partiet här egentligen vid flera olika positioner. Men dels, det här är ju en där hon får, det blir ju väldigt svårt för Centerpartiet att...
Vad är det hon säger?
Hon säger att hon inte, Centerpartiet kan inte tolerera en regering som helt vilar på Sverigedemokraternas stöd. Så hon är ju tydlig där, och hon är ändå fortfarande, tycker jag, tydlig även när det gäller Vänsterpartiet, även fast det, hon inte tar till lika kraftfulla ord där. Så är det ändå, även dörren för ett samarbete med Vänsterpartiet är och förblir stängd. Så att det,
Och det väcker ju då en fråga som har varit med oss ett tag. Det är ju så att opinionsläget har varit stabilt ganska länge. Det fortsätter att vara det, och i det läge, det som nu ser ut och ganska länge har sett ut att bli valresultat, så är Centerpartiet vågmästare i riksdagen, precis som de är nu. Och då, givet de här beskeden då, så ser jag bara tre alternativ för hur den här hösten ska utveckla sig. Det första, det är ju att man biter huvudet av skam och faktiskt... öppnar dörren till Vänsterpartiet, för Annie Lööf betonar också i din intervju, Thomas, att man gör skillnad där, tycker jag, mellan, man ska inte samarbeta med någon, men det är skillnad på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till Vänsterpartiets fördel.
Men där har skett, det får man ändå säga, att förut så var det mer om att prata om ytterkantspartierna, de benämnde liksom dem lite på samma sätt. Nu har det liksom skett en glidning där, och hon är liksom, har skruvat upp tonläget om möjligt ännu mer när jag läst det, och tonat ner ändå när det gäller V, får man ju säga. Men när det kommer, när man konkret frågar, så är hon tydlig att dörren för ett budgetsamarbete, den med Vänsterpartiet, är stängd.
Ja, men hon vet ju också att det är på sitt SD-motstånd som partiet har vuxit. Det är ju det som är, har varit Centerns framgång de senaste åren. Så att hon håller ju fast vid det väldigt, väldigt tydligt.
Ja, men det är tydligt när man intervjuar henne att hon, liksom, hon styr ju in, vad man än pratar om så styr hon in det till att handla om SD. Så man går ju verkligen all in på SD-frågan här, det är tydligt.
Men om man då inte tar alternativet att alltså... tycker jag till slut att Vänsterpartiet ändå är lite okej, tillräckligt okej för att budgetsamarbeta med lillfingret med. Då återstår två andra alternativ. Det andra är ju extraval. Potentiellt evigheter, i alla fall till Centerpartiet inte längre vågmästare i Sveriges riksdag. Kanske inte det troligaste alternativet. Det tredje alternativet som vi inte har pratat så mycket om, ingen har pratat om så mycket, är väl ett partiledarbyte i Centerpartiet, tänker jag. Om den här positionen som nu är så oerhört inhamrad ska förändras, så lär det ju ske i samband med att man byter ledarskap. Är det överhuvudtaget aktuellt, skulle du säga?
Alltså det, jag skulle säga att hon fortfarande rent liksom allmänt har ett ganska liksom brett stöd i partiet. Det är, liksom, det är inte en stor diskussion om att hon ska lämna, trots att hon har suttit 11 år.
Hon är ju ung och väldigt... man får ju intryck i alla fall av att hon trivs väldigt väl i rollen. Men, däremot så
men frågan är hur bra hon trivs i rollen efter att då eventuellt ha tvingats göra ett väldigt besvärligt
val. Ja, och hur bra trivs hon i rollen om det skulle vara så att opinionssiffrorna fortsätter att sjunka? Så åker hon ner igen på 6-5% så kommer den här diskussionen att ta fart.
Någon jag pratade med i partiet som jämförde hennes ställning lite inför det här valet med Jan Björklunds inför förra. Och i så fall så båtar det inte så gott för henne, för det slutade ju med att han i och för sig fick som han ville där i regeringsfrågan, men sen tvingades lämna faktiskt.
Ja, det var ju inte riktigt det han ville egentligen, skulle han ju nog själv säga, utan han ville ju att alliansen skulle samarbeta med S. Men ställd inför det omöjliga valet så tog han då alternativet att gå, bryta sig loss från alliansen och samarbeta med oss. Och det är ju något, precis, det är ju något liknande som Annie Lööf kan hamna i nu.
Det är ju lite intressant det hon säger också, hur opinionen kommer att utvecklas utifrån det här. Hon säger att i din artikel, i din intervju, att man kommer att fortsätta med samma strategi som vid budgetvoteringen i höstas, nämligen nu när vårbudgeten ska antas, så kommer de att lägga fram sin egen, rösta på den och sen lägga ner sina röster. Och det talar väl för att en ny MKD-SD-budget vinner, eller?
Ja, vi får väl se. Nu vet man ju ännu mindre nu kanske med, vet vi vad som väntar nu i och med det här Ukraina-krisen och vad som eventuellt läggs i regeringens budget. Om det bara handlar om höjda försvarsanslag och övrigt en ganska opolitisk budget. Så, men verkligen, det är ytterst osäkert vad som händer med regeringens budget. Så är det.
Och då blir det ju lite konstigt att Centerpartiet stödjer en statsminister men fäller hennes politik.
Ja, men det är ju så här, jag tycker det är liksom lite kärnan i detta. Att det är tydligt här, tycker jag, att man, när man pratar runt Centerpartiet, att det för första gången på länge ändå finns vad man kan, tycker jag, man skulle kunna beteckna som fraktioner i partiet. Och det finns en tydlig fraktion som är, ändå är emot Centerpartiets den här liksom strategin att göra SD-frågan till ett huvudnummer och även då emot samarbetet vänsterut. Och det de ändå har lyckats med, du var inne på det, Helena, men är ju att de sätter gränser för Annie Lööf. Vi såg det här då i samband med att Magdalena Andersson skulle välja sig statsminister, hur Centerpartiet då valde att släppa fram för tredje gången den här mandatperioden en socialdemokratisk statsminister och regering. Där fick hon med sig partiet. Däremot den här då borgerliga fraktionen i partiet, jag tycker man ändå kan prata om det, falangen, de som finns i riksdagsgruppen, i partistyrelse och har ganska brett stöd ute i landet, de satte en gräns. De är inte beredda att acceptera ett samarbete, att hon tar ytterligare kliv vänsterut.
Och det är väl där jag funderar på om det möjligen då, om man tillåter sig att spekulera fritt, skulle kunna landa i att Centerpartiet ställs inför ett val då som i praktiken blir Vänsterpartiet eller gå i opposition och släpp fram Kristersson. Är det då säkert att Annie Lööfs linje, vilken det nu är, skulle vinna en sån votering? Eller har den här falangen då möjligen kraft att sätta Centerpartiet på läktaren till förmån för Kristersson?
Alltså jag frågade ju
det. Och då med en logisk följd, förlåt, att den nuvarande partiledningen väljer att kliva åt sidan.
Ja, för det är väl just det, att det man har svårt att se, med tanke på hur tydlig hon är här, så har man svårt att se hur hon ska kunna göra en omsvängning där. Samtidigt så vet vi ju att...
Men hon kan bli överkörd av sin partistyrelse.
Ja, men precis. Så kan det ju bli. Ja, men jag frågade ju det när jag pratade med henne om just det här med, för så... Hon hade ju ett väldigt intressant resonemang, tycker jag, när hon motiverade ställningstagandet då, som vi ser för, eller de flesta skulle se det för, Magdalena Andersson, man valde att släppa fram henne. Men då sa hon så här, nej, men det här är inte ett ställningstagande för Magdalena Andersson, vi trycker gult i den här statsministervoteringen och det gör vi, så hänvisar hon till en praxis för att ingen annan regering är möjlig. Och då vet jag att det där väckte ju en del hopp inom Moderaterna, man tänkte att i ett helt låst läge som man nu ser framför sig då, där Vänsterpartiet kräver inflytande och förhandlingar och Centerpartiet säger nej till det, då kan inte Magdalena Andersson tillträda och då går frågan över till Kristersson. Då skulle man ju kunna använda samma motivering till att trycka gult för Ulf Kristersson. Men hon säger ju nej till det här, vilket ju verkligen bäddar för en lång och svår regeringsbildning.
Ja, men det förutsätter väl då att hon kliver åt sidan. Men som sagt, det har man ju också svårt att se. Ja. I nuläget i alla fall. Ja,
men jag tror att det var precis som du sa tidigare här, att det mycket avgörs också av hur det går för henne i valet helt enkelt. Eller hur det går för Centerpartiet i valet. Så.
Och hur det ser ut att gå i det eventuella extravalet, om man inte vill fatta något av de andra.
Jag tror bara liksom, det är kanske ett annat ämne, men man kan ändå liksom spela in det här, att det är ju någonting som jag tror skulle potentiellt kunna påverka den svenska regeringsbildningen vid sidan av eventuella oroligheter i omvärlden som kan sätta tryck på att få en regering på plats lite snabbare. Så är det också att Sverige ska ta över som ordförande i EU vid årsskiftet. Exakt. Det är ju också, det där är någonting som det börjar pratas en del om i partierna, att så här, ja, men Andersson misslyckas med sitt försök, Kristersson kanske med sitt första, och så börjar vi närma oss där, vi kanske är inne i slutet, liksom, november, och det kommer vara tryck på partierna, för det kommer vara det kommer inte vara särskilt bra för en svensk, för Sverigebilden kanske om vi går in i det ordförandeskapet.
Det är då man väljer Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i någon form av delat tillfälligt ledarskap. De har gjort det förut och de har båda har efter sin avgång blivit väldigt populär i motståndarlägret. Ebba Busch var ute och hyllade Göran Persson här en veckan. Fredrik Reinfeldt framhålls ju nu som det stora ljuset i en tidigare existerande borgerlighet från vänster. Det lät inte riktigt så då, varken om Persson eller Reinfeldt. Men det kanske skulle vara någon slags lösning för att rädda Sveriges internationella ära. Vi får lämna Centerpartiets bryderier för nu, men kommer garanterat att återkomma. Vi har annat att prata om, Helena. Vi har tangerat det här ämnet förr. 2021 års stora succéparti, Vänsterpartiet, kanske inte är så harmoniskt trots allt, trots att de gärna hävdar motsatsen. Du har nya uppgifter om att allt inte står helt rätt till och att partiledningen har lite bekymmer med sina underordnade.
Mm, kan man säga. Det är ju alltid turbulens i många partier faktiskt när man ska fastställa vallistorna, och det är ju precis det som sker just nu överallt. Och då kommer alla andra personkonflikter upp till ytan, och eftersom det handlar om folks försörjning inte minst, så blir det ju ibland extremt infekterat.
Och än mindre pengar just Vänsterpartiet, för de har partiskatt.
Det har du ju helt rätt i. Nu är det Stockholmsdistriktets valberedningar i Vänsterpartiet då, som anses ha utsatts för någon form av otillbörlig påverkan. Bland annat så står det klart då att Nooshi Dadgostars parhäst, vice ordförande Ida Gabrielsson, flyttades upp från en låg placering på valberedningens förslag till riksdagslista. Hon står på 7:e plats och i sista stund...
Ja, det är rätt lågt får man säga, för att vara toppnamn.
Ja, precis. Hon är vice ordförande. Så flyttades hon då i sista stund upp till en 4:e plats, och enligt obekräftade uppgifter så ska detta ha skett efter påverkan från partiledningen. Enligt andra uppgifter så var det bara så att valberedarna i ett sent skede kom fram till att en höjdare som Ida Gabrielsson ska nog ändå stå lite högre. Men det vi vet är att biträdande partisekreterare Hanna Gedin ska ha kontaktat, eller vet och vet, men det är i alla fall solklara uppgifter, kontaktat olika valberedningar i landet och bett dem höra av sig om det var så att de planerade stora personförändringar som skulle behöva hanteras av media, som det hette.
Och så blev det nu.
Det är ju ett okonventionellt agerande, kan man ju säga, som vissa tolkar som påverkan.
Men är det så att man liksom här också, att det finns liksom uppfattning att man från initialt i alla fall från Stockholm då, partidistrikt i Stockholm, ville markera lite mot partiledningen genom att placera Gabrielsson ganska långt ner?
Ja, det är ju det. Det finns ju olika påståenden om att det är ett kompisstyre då, att Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson är som ler och långhalm, och det finns även andra personkopplingar som har med äktenskap och gammal vänskap mellan personer i ledande positioner att göra då.
Inget att, unikt för Vänsterpartiet ska sägas, det tenderar ju att vara så.
Men det är ett helt gäng gamla ungvänsterordförande där, ja, i toppen på,
exakt.
Intressant, Alice Bati och Jenny Lindahl Persson som är kommunikationschef.
Ja, Ida Gabrielsson är gift med kanslichef Kalle Larsson, och Kalle Larsson är bästa kompis, sägs det, med partisekreteraren, och så vidare och så vidare.
Men Nooshi Dadgostar ingår, har ingått i den där kretsen också.
Ja, och då finns det en kritik mot det här, och det ville man då från Stockholms sida markera lite emot, men sen så ångrade man sig då i sista stund.
Så, vi kan kalla det för en person eller möjligen ledarskapskonflikt snarare än en... Ja. Vi har tidigare pratat om politiska motsättningar som har att göra med om Nooshi Dadgostar, ledningens omprofilering mot kanske delvis nya väljargrupper, hoppas man i alla fall, på bekostnad av gamla käpphästar som klimatpolitiken.
Oh, alltså det finns ett inslag av detta också, eftersom Ida Gabrielsson anses vara den som driver den här industrilinjen väldigt hårt, alltså mot de som är väldigt aktiva i klimatfrågorna. Så att det är en ingrediens, men jag tror i huvudsak att den där placeringen från början var ett uttryck för en markering mot det här som de tycker är kompisstyre.
Egentligen kanske det inte är så uppseendeväckande det här. Det är ju inte för inte som Vänsterpartiet brukar kallas för vänsterns folkpartister. Det är ofta motsättningar och uppror i detta, trots sin ideologi, tämligen anti-auktoritära parti.
Ja, ska vi prata uppror så är det ju just vad som har skett när det gäller Vänsterpartiets kommunlista i Stockholm. När den skulle spikas, där var första namnet då oppositionsborgarrådet Klara Lindblom plötsligt nerpetad av valberedningen, bland annat efter anklagelser om samarbetssvårigheter. Men även där hände det någonting. att...
Jag gillar termen samarbetssvårigheter, för det är liksom man har, det finns ju alltid någon man samarbetar med då.
Visst är det så att hon
den
också...
har då inga svårigheter.
Och hon är nära Nooshi Dadgostar, inte sant?
Det finns lite olika uppfattningar om hur nära hon är, faktiskt.
Okej, men hur slutade det här då? Eller
ja, men det slutade ju också med att hon alldeles i sista stund åkte upp igen. Hon petades ner till fjärde plats, men åkte i slutskedet upp. Och då anses det vara efter påverkan från en person i ledande befattning som anses då vara partiledningens förlängda arm. Detta är ju rykten.
Herregud,
och... Ja, men faktiskt, för det här bara så att vi, de som kanske inte är så kommunpolitiskt bevandrade som lyssnar på den här podden hänger med. Det här motsvarar ju då nästan, eller i alla fall på det kommunala perspektivet, att någon högre kraft skulle gå in och peta en partiledare som har varit minister i 4 år. Klara Lindblom har varit borgarråd i 4 år under det tidigare rödgröna styret i Stockholm och sen varit partiledare i opposition då i 4 år och sen inte ens få stå på listan trots att hon fortfarande är nominellt partiledare.
Ja, hon skulle ju få stå på plats 4 då. Hon skulle ju komma in,
men det är en anmärkningsvärd markering.
Ja, det är det verkligen.
Men visst är det så att just, du nämnde Folkpartiet här, eller Liberalerna tidigare, är kopplingen där som ju också har ett partidistrikt just i Stockholm som är ofta på kollisionskurs med partiet, eller i alla fall är det just nu. Och i det här fallet är det inte så att just Vänsterpartiet Stockholms distrikt också har en tradition. Jag menar, inför förra valet, visst var det Stockholm som tog strid och såg till att Amina Kakabave hamnade på listan, medan partiledningen var allt annat än sugna på det.
Mm. Stora och starka och tycker att de har rätt att ta för sig. Det är inte så konstigt egentligen. Men i alla fall, så som grädde på moset då i den här historien, så är det så att vissa kandidater har fått ett mejl om att man med fördel ska undvika att svara på frågor från Expressen. Budskapet följer principen: ni gör som ni vill, kamrater, men ni vet vad vi tycker.
Så att det, helt enkelt, när du hade ringt runt så har de försökt sätta munkavle.
Ni får självklart gå med i NATO, men vi kommer inte uppskatta det. Som sagt, det är inte första gången, och man kanske får anledning att återvända till en tidigare partiledare som sa så här:
kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, det var C.H. Hermansson, legendarisk vänsterledare, som satte ner foten där.
Mm. Jo, men det kan nog bli en tuff vår och sommar, åtminstone i delar av Vänsterpartiet, känns det ju som.
Och kanske till och med en tuff höst och vinter, för i bästa fall så ska ju det här året sluta med att man sitter och gör politiska kompromisser med Centerpartiet.
Mm. Det blir inte lätt det heller.
Nej, det blir inte lätt. Det är mycket som blir svårt i år, och ni kommer att kunna följa alla turer med denna eminenta podd, Expressens politikrummet. Tack för idag, Thomas Nordenskjöld.
Tackar.
Tack, Helena Gissén.
Tack själv.
Jag heter Viktor Bartkron. Vi är tillbaka om 2 veckor. Då är det tisdag igen. Vi tar ett litet uppehåll nästa vecka, men sen kör vi på fram till valet, tänkte jag.
Ja.
Tack för att ni lyssnade idag. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.